tjong i medaljongen och välkommen till Fyrkantiga ögon.
Tjong i medaljongen, minsann.
Jajamensan. Det är inte varje dag man hör det.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej, okej. Okay. Så pass ovanligt alltså.
Det är bra. Då har vi kommit på någonting nytt.
Ja. Eller ja. Kommit på. Jag har ju hört det förut då.
Okej. Det är fan jävligt nära en Nintendo Switch för mig nu.
Ja, imorgon. Mm. För idag är det torsdag och imorgon är det 3 mars.
Ja, så i, vad ska man säga, i talande stund så ligger den i Järfälla.
Mm.
Och väntar på att få åka till Karlstad.
Mm. Och där är det en apkanon, Postnord-arbetare, som just nu tappar bort den.
Skulle inte förvåna mig dugg faktiskt.
Nej, helt ovanligt är det inte, men jag tycker ändå... jag får ändå säga, jag har ju aldrig haft problem.
Nej, inte jag heller.
Förutom vid ett tillfälle. Min PlayStation Pro. Som fortfarande är ute på villovägar.
Det är väl någon jävel som har snott den.
Antagligen. Var ju ett annat företag. Eller ett företag här i Sverige som säljer lite allt möjligt som jag beställde av.
Mm.
Som sa, jag märkte att det var något konstigt med det här kollinumret.
Mm.
Och så hörde jag av mig för säkerhets skull. Ja, men har du inte fått någonting imorgon så hör av dig igen. Mm. För det kan ta lite tid. Och så gjorde jag det och då svarade de att vi vet inte vad den är. Men vi gör så här, vi skickar en ny. Så ja. Makuleras den första orden och så blir det en ny.
Jävligt segt att behöva vänta extra länge bara.
Det blir en dag. Så den kom på rätt dag ändå.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju bra.
Ja.
Nej, så det innebär ju att jag kommer förhoppningsvis kunna spela nya Zelda imorgon.
Ja. Och du har trillat in lite betyg på Metacritic också.
Du har trillat in betyg på ganska många ställen.
Mm, men alltså Metacritic där de samlar alla.
Aha.
Ursäkta, var lite otydlig. Det har ju väldigt högt där om de räknar ut snittet.
Mm.
I topp tillsammans med GTA 4 och Tony Hawk's Pro Skater 2.
Då är det högt.
Ja, det är det. Ocarina of Time var väl med där också, tror jag.
Mm.
98 av 100.
Det är ganska bra snitt.
Ja,
det betyder det. Ju att de flesta har gett högst.
Mm.
Och nu hoppas jag verkligen inte att man bara gett det högsta betyg bara för att det är ett Zelda.
Nej, det är klart att det påverkar.
Mm.
Men det man kan konstatera att det betyder det är att det är ett bra spel. Mm. Så får man vara nöjd med det helt enkelt.
Hade Okami haft Zelda-titeln så hade det varit en given klassiker.
Antagligen, ja. Precis. Det är väldigt bra det spelet.
Mm, det är det.
Tyckte det var lite långt, alltså det blev ett jävla målande. Mm. Alltså lite så kan jag väl tycka, i och för sig, men ja.
Det är som det är.
Mm.
Och det är väl lite på det spåret vi hamnar idag.
Ja.
Det här med att hade det bara haft ett annat namn eller någonting så hade det varit en given klassiker.
Mm.
Och sådär. Men innan vi avslöjar detta superspännande ämne så... Joel, vad har du spelat eller kikat på det senaste?
Jag var på bio i tisdags, tittade på John Wick 2.
Mm.
Om du har sett första John Wick?
Nej.
Nej, ni som har gjort det vet att det är action rakt igenom. Och action av den gamla skolan, där man pratar om att dagens actionfilmer antingen är liksom superhjältefilmer med mängder av specialeffekter, som jag också tycker är bra visserligen. Eller vanliga actionfilmer med väldigt mycket specialeffekter som inte är lika bra. Så är det här snarare en actionfilm med väldigt, väldigt, väldigt snygg koreografi. Och där man stunten känns äkta. Och Keanu Reeves gör nästan alla stunt själv. Och det ser jävligt bra ut helt enkelt.
Mm.
Och sen tror jag väl, jag kan till viss del förstå det samtidigt som jag tycker att man gör det väldigt lätt för sig att säga att det är bara en våldsfilm och den har ingen story alls. Nej, storyn är väl väldigt...
Men är det det man vill ha i en actionfilm?
Nej, precis. Storyn är ju torftig, liksom ganska... Den är inte så originell kan man väl säga. Det är hämnd, liksom.
Alltså det räcker med en liten story bara för att det ska finnas ett fog för våldet.
Ja.
Sen är ju i alla fall jag nöjd.
Och sen är ju då actionscenerna liksom kommer packade på varandra. Det är väl 3-4 riktigt stora och långdragna actionsekvenser i den här som är jävligt häftiga att titta på.
Mm.
Det är snyggt filmat och någonting som jag verkligen gillar med de här filmerna, det är att när de här Bourne-filmerna kom, Bourne Identity och hela det här,
ja, just det.
Då blev det någon sån här grej, det fick ju uttrycket shaky cam, om du känner till det.
Mm.
Alltså att kameran skakar väldigt mycket, nästan i takt med slagsmålet.
Mm.
Så att man får en känsla av att man verkligen är där.
Mm.
Funkar väldigt bra i till exempel då First Born Identity. Så det är snyggt utfört och det känns äkta och nära.
Mm.
Det blir ju nästan som att den här snabba klippningen med kameran skulle, det skulle vara i alla actionfilmer sen. Och det är väl ganska tydligt att det verkar vara väldigt svårt att få till.
Mm.
För ibland, det är nästan liksom åksjukevarning. Det blir bara rörigt och man fattar inte vad som händer. Och det klipps från olika vinklar hela tiden. Asjobbigt. Sen vet jag J.J. Abrams.
Mm.
Han är många som pratar om, som jag faktiskt håller med om när jag fick det förklarat för mig, att han är inte rädd för att låta kameran gå. Alltså han kan filma en väldigt lång sekvens, till exempel när Rey och Finn flyr där ute när den här TIE Fighter kommer i Star Wars-filmen.
Mm.
Så är det ganska långa sekvenser där de till exempel springer och de får springa, liksom kameran klipper inte.
Nej.
Och det gör ingenting. Det liksom behövs inte. Det Nej. Blir intensivt ändå. Och så är det i John Wick också. Kan jag tänka att John Wick kanske då filmas från ett håll och så håller sig kameran där.
Mm.
Och han rör sig mot kameran. Och den här, om det kommer någon mot honom så springer den personen liksom förbi kameran.
Mm.
De klipper inte till en ny vinkel för att visa att nu kommer det tre killar härifrån också. Utan de kommer liksom ändå. Så det, ja, det är häftigt att se faktiskt. Och det är väldigt bra.
Det blir inte så mycket fusk då liksom.
Nej, det blir ju inte det. Sen kan jag väl tycka, om man ska vara lite negativ, det är att han är ju väldigt, väldigt bra. Så han kanske, jag tror att jag läser någonstans att han har väl ihjäl närmare 90 personer i den här filmen.
Mm.
Ofta då så är det antingen så slåss han och är väldigt bra.
Mm.
Eller så är det skott i benet, skott i magen, skott i huvudet. Alltså det kanske blir lite mycket.
Mm.
När man har sett det för 90:e gången så är det inte lika häftigt som första.
Nej, okej.
Okay. Och det kanske blir lite tydligt att han är väldigt, väldigt överlägsen.
Mm.
För nu pratar vi ändå om killar oftast som är ju assassins på elitnivå ofta.
Mm.
Men har ändå ingen chans mot honom. Det är det här stormtrooper-syndromet. De träffar inte
Nej.
Honom i huvudet. Men ja, jag köper det ändå. Det var kul att se.
Mm.
Och det lär ju bli en trilogi av det här också.
Okay.
Och jag hoppas att den inte går i fällan så att det blir en betydligt sämre trea nu. Utan att de kan få vara så här bra, alla de här tre.
Mm.
Och att man sen lägger det åt sidan.
Mm.
Ja, och vad jag har spelat, ska jag ta det också då? Ja, det kom ju en ganska rejäl prissänkning på BF1, Battlefield 1.
Mm.
Så det har jag testat lite här nu i veckan också. Och ja, det är Battlefield. Med jävligt skärmiga första världskriget vapen.
Det är pang-pang.
Det är pang-pang. Och i det här spelläget som heter Conquest, när man ska hålla flaggor i över stora områden, det blir ju intensivt. Det får man ju ge det. Det blir ju ös. Och det är ju underhållande till tusen. Sen kan jag tycka att det är inte spelets fel, men jag tycker väl att kontrollen är väl sladdrig med kontroll.
Mm.
Att det är svårt, väldigt svårt att med precisionen i det här.
Mm. Och i det tempot också.
Ja, att när man ska flytta väldigt lite så liksom accelererar siktet. Så det, man får inte flytta lite utan det drar iväg väldigt snabbt så här. Mm. Och det blir ju svårt ibland då. Men det kanske är lite en vanlig sak också. För jag tycker redan att det känns lite lättare.
Ja, men då så.
Så man lär sig hur man ska göra också.
Okej.
Okay. Ja, det var väl det.
Mm.
Jag har inte hunnit testa det så mycket nämligen. Så
Nej.
Jag har spelat Conquest och så att i och för sig testade lite igår ett par matcher med ett helt nytt spelläge.
Mm.
Som heter War Pigeons. Ja, första världskriget så skickar man ju mycket duvor med information.
Mm.
Så i den här ser man på en liten mindre karta. Och så ska det lagen, två lag mot varandra. Ska man hitta en duva, ta kontroll över den och gömma sig och skriva ett meddelande.
Mm.
Och sen ska duvan flyga iväg då.
Mm.
Det blev också rätt intensivt eftersom det är 10 spelare i varje lag på en ganska liten karta, så blir det ju liksom väldigt close combat.
Mm.
Så det var kul också faktiskt, så det ska jag nog försöka spela lite mer.
Det låter intressant.
Ja, och det är väl vad jag har gjort i veckan.
Mm. Jag har tittat lite på MacGyver. Jag ska väl inte gå in för mycket på det, men jag tycker att det är... Jag var ju ändå lite så orolig. Tänk om det inte är så underhållande som jag tyckte för några år sedan, eller när jag var liten. Men titta på några avsnitt hemma hos min bror faktiskt. Och jag var ju tvärfast.
Mm.
Det är skitbra.
Ja. Känns väl också som en serie som lätt åldras bra.
Ja, det tycker jag.
De här idéerna, eller de här uppfinningarna han bygger, det kommer alltid att vara lika roligt och fascinerande att titta på.
Ja, det är något avsnitt där de är inne i ett hus som är kameraövervakat, och så är det massa fällor överallt. Och så är det mikrofoner och sådär. Och så tänker han, om vi går in i köket, för där finns det massa prylar. Och i det här jävla köket hittar han ju allt. Han bygger någon form av... satellitmottagare eller någonting, eller någon typ av parabol av en plåtbunke och en mixer typ.
Mm.
Som han gör så att den snurrar runt som fan, och så säger det här kommer att störa radiosignalerna, och så är köket liksom safe zone.
Ah, ja, okej, okay. Smart.
Ja, och sen bygger han någon go-kart liknande grej av en sån här matvagn.
Ja.
Med ståltrådar och fan vet vad det han hittar där. Man får inte veta allt som han använder i sina experiment. Och det är ju medvetet så att folk inte ska försöka apa efter. Till exempel, man nämner inte alla ingredienser i en bomb som han gör.
Nej.
Om man gör det. Och sen så har han någon jävla elvisp som motor, så att, och så någon gummisnodd till något hjul så att han kan åka fram.
Ja.
Och så har han en stor riddarrustning på det där också.
Mm.
Så att den kan åka ut från huset där alla kulsprutor är. Så de kan skjuta slut på ammunitionen på den rustningen, och han kan gömma sig bakom den.
Ja, smart.
Mm. Och sen är det något avsnitt där han ligger i en likkista i Östberlin.
Mm-hmm.
Och så...
Nergrävd?
Nej.
Nej.
De bär på kistan, och sen kommer några vakter och skjuter på dem. Missar alla skott naturligtvis. Så kastar de ner kistan som MacGyver ligger i vattnet.
Mm.
Och så bara slår han upp locket, och så är det helt plötsligt en jetski där i.
Ja. Okay.
En träjetski.
Ja.
Som han drar iväg på. De skjuter med AK-4 eller vad fan det är, och missar varenda skott.
Ja.
Han bara drar iväg.
Mm.
Helt fantastiskt.
Ja, verkligen.
Och sen har jag väl försökt upptäcka lite mer såna här gamla Sega-spel som jag inte har kört så mycket eller alls. Så att jag körde igenom 2 spel den här veckan, och det ena var Golden Axe Warrior.
Ja, just det.
En spin-off på det här beat'em up-spelet Golden Axe.
Mm.
Där man istället för halvnakna personer med svärd är en liten riddare.
Mm.
Som är identisk med huvudkaraktären i Dragon Warrior. Eller Dragon Quest.
Mm. Okej, okay. Ja.
Och hela upplägget och gameplayet är identiskt med det första Zelda-spelet.
Ja, det vet jag att du har pratat om här tidigare i veckan. När du har berättat det. För jag känner inte till det här nämligen alls.
Nej, det är lite såhär dolt spel. Som, det känns som att hade det här burit namnet Zelda, hade det också varit en given klassiker. Det hade kunnat varit ett Zelda 2 som alla hade älskat över allting. För att, nog för att jag själv föredrar Zelda för att jag är uppvuxen med det. Men om jag ska försöka tänka något sådär objektivt, så är väl Golden Axe Warrior snäppet vassare.
Ja, så pass ändå.
För att det är mer innehåll.
Mm.
Men det är också jävligt svårt.
Ja,
okay. Emellanåt.
Mm.
Så det hade jag jävligt kul med, och tänkte att jag ska försöka att inte titta på kartor på nätet och sådär, utan få den här genuina känslan av att försöka upptäcka saker.
Mm.
För spelar jag Zelda idag, så det är ett sånt spel man kan.
Ja, just det.
Samtidigt som jag kommer ihåg från när jag var 7 år och hade tagit mig förbi i alla fall borg nummer 3, att hur fan gör jag nu?
Tänka, visst är det så att man kan tänka, det är si och så många år sedan jag spelade det här. Men när man väl sätter sig med det igen, man minns mer än vad man tror.
Ja, men det är så. Ja,
var saker finns och hela det där.
Man bara kan saker. Ja. Man vet inte varför eller hur det gick till när man lärde sig det första gången. Man bara kan.
Som ett muskelminne för hjärnan, typ.
Och sen finns ju de här vissa sekvenser i spel som man har letat igenom varenda ruta, typ, för att hitta någonting. Och jag ville försöka få en sån genuin känsla när jag körde Golden Axe Warrior. Så att jag körde ganska långt, bara helt utan att veta någonting. Men sen kommer det såna här grejer som man bara fattar, hur fan skulle jag få ta reda på detta? Och då får man ju kolla en karta i alla fall. Ingen guide eller någonting, bara en karta för att veta var allt finns. Och ja, nej, men jag tyckte det var riktigt jävla roligt.
Ja, härligt.
Ja. Så att det skulle jag absolut kunna rekommendera. Det är till Sega Master System, deras 8-bit-maskin.
Ja, just det. Den som är så jävla snygg.
Mm. Exakt.
Lite röd-svart, va?
Ja, typ någon...
Vinröd-svart.
Ja, eller, ja, någon orange, tegelröd och ja, svart, ja. Typ.
Mm.
Väldigt härligt 70-tals futuristiskt.
Ja, ja. Verkligen.
Och när jag var färdig med Golden Axe Warrior så tog jag mig ett snäpp uppåt till 16-bit på Mega Drive och körde igenom ett spel som ändå är en klassiker antagligen. Och det är Decap Attack.
Decap Attack, ja. Är ett sånt spel, då har jag egentligen, nej, inget förhållande till så. Det är som vanligt, Emil, när du berättar någonting. Jag har inte spelat någonting, känner jag.
Nej, det är en spirituell uppföljare på Master System-spelet Psycho Fox.
Ja, men du, det har jag faktiskt spelat.
Mm.
Nej.
Som också fick en, och Psycho Fox fick väl en typ Nintendo-version i Kid Cool.
Ja, okej. Okay. Det känner jag ju till i alla fall.
Mm. Och Decap Attack är typ, vad fan, det finns ju en japansk originalversion som är baserad på någon anime där.
Mm.
Med någon kille med turban som har ett ägg han kastar runt på. Men i Decap Attack, alltså det är väl nästan samma banor, fast du är en mumie utan huvud. Och så kan du få ett huvud du kan kasta runt på.
Ja, ah, okej,
okay. Så att de gjorde väl om det för att tilltala en västerländsk spelpublik.
Ja.
Och sen har du livmätare på Decap Attack, och det har du inte på japanska originalet, som jag inte kan i huvudet vad det heter.
Nej.
Det kan man googla rätt snabbt.
Det kan man.
För där är det one hit kill. Så det får man ju passa sig för.
Ja.
Men det var inte så svårt, alltså jag klarade det första gången jag spelade.
Ja, då så.
Så har man någon form av plattformsspelsvana så tar man sig igenom det.
Mm.
Plus att du har en specialförmåga, typ att när du hoppar och trycker på hoppknappen, så ungefär som i Super Mario 3 några svansen, att du kan sväva lite.
Ja, just det.
Mm. Att du faller långsamt, och då kan du ju ta dig igenom en bana skitfort.
Ja, just det. Ja.
Men så är det ju varje värld, eller vad man ska säga, är uppdelad i tre banor, och varje tredje bana så är det en skatt du måste hitta för att kunna klara banan.
Mm-hmm.
Efter att ha spöat en boss.
Ja, okej.
Okay. Men det är inte,
är de väl gömda?
Nej.
Nej.
Så att det är ju bara att leta upp dem.
Ja, okej.
Men bra spel. Alltså kul sån här, om du vill sitta i en timme och bara nörda lite plattformsspel, skulle jag absolut rekommendera Decap Attack.
Okej.
Det är bra. Jag pusslat med.
Mm. Är vi klara med vårt lilla intro för dagen?
Ja, det tycker jag.
Då skulle jag väl egentligen kunna fråga så här, med tanke på dagens ämne, om inte avslöja riktigt än. Skulle det här Golden Axe Warrior kunna passa in där?
Ja, absolut.
Mm. För det är nämligen så att vi hade tänkt att prata om spel och film som är av någon anledning underskattade.
Det stämmer. Och då vill jag väl också ändå vara tydlig med att det är väl väldigt mycket kopplat till hur vi har uppfattat det. Att en del spel som vi kanske känner att vi själva har underskattat, eller filmer också för den delen, eller som vi upplever är underskattade.
Ja, och det kan ju till exempel vara underskattade på så sätt att inte många såg filmen eller spelade spelet. Att det inte dök upp på radarn för så många, helt enkelt.
Nej.
Eller att det har fått ett rykte om sig att vara riktigt dåligt.
Ja.
Fast om man ger det en chans och ser på det med rätt ögon, så kan man upptäcka att det finns någonting där.
Ja, och sen finns det ju också den här risken att någon kanske, men det är ju inte alls underskattat. Men då har jag väl fattat fel då kanske.
Ja, och så det här är vad vi tycker och uppfattar som underskattat på ett eller annat sätt.
Ja, vem ska börja?
Ja,
jag kan väl säga att vi kommer att blanda spel och film hej vilt här.
Ja. Ja, varför inte börja med en serie då?
Mm.
Du har sett Scream-filmerna?
Ja.
Alla fyra?
Inte trean.
Inte trean. Nej, i alla fall, för det är så numera på Netflix. även om jag tror att den är producerad av MTV, så finns det också nu en Scream-serie i två säsonger, och som kommer att, det kommer att bli en tredje säsong också.
Okej, okay, jag har bara sett första.
Ja, och där tror jag att man knyter ihop säcken sen.
Mm.
Och jag har läst lite om den här serien. Jag tror att det kan vara så att många som ser serien kanske inte har sett filmerna.
Mm.
För du och jag vet ju i alla fall, och jag tror många som lyssnar vet om också, att Scream är ju egentligen en parodi på hela skräckgenren.
Och slasher-genren.
Slasher-genren. Ja, man driver med hur det är i filmer och gör en film av det, helt enkelt.
Ja. Det är väl en parodi slash homage.
Ja, exakt. Och därför fungerade det väldigt bra.
Mm.
Faktiskt över alla fyra filmer erbjuder någonting som jag finner underhållande.
Mm.
I den här serien så tycker jag att man tar en liten annorlunda väg. Men det är fortfarande lite parodi. Kanske mer parodi på ett sätt. Men här driver man väl mycket med ungdomskulturer. Med, liksom, med internet och mobiltelefoner och ja, lite high school filmer sådär.
Mm.
Men jag tycker att det funkar jättebra.
Mm.
Folk spelar över och det är såna här torftiga kärleksdraman. Men det är gjort på ett sätt som att man fnissar lite åt det.
Ja.
Och så är det också det här då, slasher. Ny design på masken som jag tycker är cool.
Mm.
Ja, i alla fall. Så Scream-serien har fått väldigt mycket skit för att den, liksom, ja, men den är ju så barnslig. Liksom, de gör ju så här. Ja, men de driver ju med det. Mm. Det är som att man inte ser den biten riktigt.
Ja, precis.
Man ser inte ironin.
Nej, men jag tyckte att första säsongen var rätt bra faktiskt.
Mm.
Nu har jag inte sett andra säsongen, så att jag kan inte uttala mig.
Likvärdig, tycker jag.
Okej, okay. Ja, jag litar på ditt omdöme. Så att jag tycker definitivt att det är värt att kolla på den. I alla fall om man har sett filmerna innan. Så
ja,
att man,
det tror jag är väldigt viktigt.
Fattar lite vad det handlar om. Och att man absolut inte kan förvänta sig samma sak från filmerna i serien.
Exakt. De gör faktiskt sin egen grej.
Mm.
Och ja, det funkar bra, tycker jag.
Ja.
Sen är det en ganska kort serie också. Det är inte så många avsnitt i varje säsong. Så man, ger man sig fasen på det, så ser man nog ett och två på en, två veckor.
Mm.
Och då blir det inte överdrivet många avsnitt varje dag.
Nej.
Kan ta ett när man käkar och ett innan man lägger sig, så går det rätt snabbt.
Ja, precis så är det.
Ja.
Ja, nej, men jag skulle också rekommendera Scream-serien.
Ja. Vad finns det mer nu då? Det är inget mer med Scream-serien, utan det var en liten start, tror
jag. Jag skulle nästan säga att Scream 4-filmen är bättre än man tror.
Ja, det tycker jag också.
För första är ju en given klassiker, för att den återupplivade hela slasher-grejen, och det var ju mer grejer som apa efter den med, jag vet vad du gjorde förra sommaren, är ju kanske nästan, var nästan lika känd ett tag i alla fall.
Ja, och det finns det ju också två stycken.
Man gjorde ju parodi med Scary Movie och alla de här, så att det blev ju ett stort fenomen.
Ja, och sen kom ju, får man ju säga, de här Halloween och Terror på Elm Street har ju faktiskt återfötts med remake-filmer.
Mm.
Halloween till och med två stycken.
Ja, fredag den 13 kom ju också i en ny upplaga där, 09 eller vad var det?
Ja, just det. Det har du rätt i. Så liksom det tog väl verkligen fart, som du säger, med slasher igen.
Mm.
Till och med att gamla klassiker gjordes igen.
Mm. Och det har jag absolut ingenting emot, för jag gillade faktiskt den nya fredag den 13.
Den har inte jag sett.
Den är, fan ska man säga hur den är. Den är som en, den är väl kanske, ja, som en blandning av ettan och tvåan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Kan man väl säga.
Mm.
Och funkar liksom. Det är en värdig fredag den 13 film.
Okej, okay, vad bra.
Sen är väl de andra kanske inte seriöst bra på det viset, men gillar man fredag den 13 så kommer man att gilla den från 2009.
Ja, okej. Okay. Bra. Då kanske jag får ta och se den då. De finns ju, då har jag sett några av de gamla nu då, för de finns ju på Netflix just nu.
Men det är ju lite som den här, om man jämför första Evil Dead med remaken.
Mm. Ja, just det. Den kom också. Ja. Den är också bra.
Den är faktiskt riktigt bra. Och det är ingen träscen i den heller.
Nej, just det.
Jag tror han som har gjort Evil Dead ångrar att han hade med den scenen.
Ja, den är ju märklig alltså.
Ja, det är så här, varför?
Ja, ja. Hon blir väl våldtagen av skogen typ.
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, väldigt märkligt.
Men ska vi ta ett spel då?
Ja, visst. Varsågod, här, säger jag.
Något spel kommer jag säkert nämna som jag nämnt förut och ha liknande resonemang, men det här blir en annan kontext, så att därför får det gå. Jag tycker att Simon's Quest är jävligt underskattat.
Ja, andra Castlevania.
Ja, och det har fått lite oförtjänt mycket skit, tycker jag.
Ja.
För, vad fan... Nej, det skiljer sig rätt mycket från första spelet, men det ger ändå samma känsla, tycker jag.
Ja.
Det är liksom förstklassig 8-bits musik. Och jävligt snyggt är det också. Och jag tycker fan att det är rätt underhållande att spela det. Visst, det har ju sina såna kryptiska inslag, såklart. Det ökända virvelvindsgrejen och det här.
Mm.
Men så jävla farligt är det inte.
Nej. Och sen är det ju mycket prat om den här... dygnscykeln också med dag och natt.
Ja, den är ju såklart irriterande när det kommer en dialogruta som tar skitlång tid, medan när du får en ledtråd om en viktig grej så kan du avbryta den bara att trycka på styrkorset.
Mm-hmm.
Vilket man kan tycka är inkonsekvent.
Och det
kan väl jag också tycka. Mm. Men de små sakerna gör det inte till ett dåligt spel bara för det.
Nej, visst är det så.
Det är ett Castlevania och Castlevania är... nästan alltid bra.
Sen är det, rätta mig om jag har fel nu, men är det så att det är mer öppet? Det är inte den banstrukturen, va, heller?
Nej,
att man
precis.
Närmar sig slottet, utan det är en helt ny grej.
Ja.
Man letar efter delar, va? Hjärtan och lungor och...
Ja, precis. Man letar efter kroppsdelarna från Dracula så att man kan återuppliva honom och göra sig av med den här förbannelsen han har lagt över en.
Ja, okej.
Okay. Man måste döda honom igen för att avbryta den.
Ja.
Och det är väl en korkad story. Men jag tänker också, när det är den här typen av... det blir också så i nyare spel att det får ett mer utforskande grej. Det blir mer äventyrsspelsupplägg än att det är ett plattformsspel. För jag menar, tänk dig att när du spelar ett spel eller om du ser en film, att huvudkaraktären vet exakt vad han ska göra hela tiden.
Ja.
Och det är ju så med sådana plattformar, du tar det från punkt A till punkt B, att man får ta för givet att huvudkaraktären i spelen vet exakt vart... hen ska gå.
Mm.
Men om du vänder på det, att du får ta dig an rollen mer som huvudkaraktär i ett spel, så måste ju du ta reda på vart du ska gå.
Ja, jo, det är klart.
Och då är det ju det man får istället i Simon's Quest.
Mm.
Att det är mer upp till dig att ta reda på det, mer än att huvudkaraktären redan vet vart man ska gå.
Ja. Förresten, jag har ju sett på lite gameplay-videos på det här. Är det i det här som Dracula är väldigt, väldigt lätt i?
Mm.
Ja, just det.
Får du den här typ eldbomben så behöver du ju inte göra någonting. Du behöver bara spamma sådana eldbomb. Precis som med det heliga vattnet i första spelet.
Ja, okej. Okay. Ja.
Att han är ju fryst där. Han kan inte röra sig, så att det är bara att spamma så har du klarat sista bossen på några sekunder.
Ja, det är kanske desto svårare att ta sig dit då kanske.
Ja,
ja.
Så är det ju.
Mm.
Och du... får ju olika slut beroende på hur snabbt du klarar spelet, precis som i Metroid.
Mm.
Och i Icarus får är det också något liknande, fast då är det beroende på hur mycket poäng du har samlat på alla banor, om du har fått alla vapenuppgraderingar eller om du har maxat dina pengar eller sådär.
Ja, okej. Okay.
Men i Castlevania handlar det bara om tid som i Metroid, men det är ett av de här ganska tidiga spelen som du kan få olika slut beroende på hur bra det har gått.
Ja. Okej.
Okay. Och sånt gillar jag.
Ja, det låter väldigt intressant. Mm. Ge ett omspelningsvärde också, naturligtvis.
Ja.
Att man kan utmana sig själv med det där.
Ja, precis. Så att ett Castlevania med liksom äventyrsupplägg, alltså, så jävla dåligt är det inte.
Nej.
Det är jävligt kul faktiskt.
Mm.
Det var allt jag hade att säga om det.
Ja, då är det min tur. Ska jag fortsätta lite med filmer då kanske?
Mm.
Tänker mig, du har sett... snuten i Hollywood-filmerna kanske.
Mm.
Och håller du med mig när jag säger att de första två, även om Eddie Murphy är väldigt rolig,
mm,
och filmerna bygger mycket på hans humor, det är hysteriska och han kan lura folk till höger och vänster,
mm,
så är det ändå ganska blodiga och ganska våldsamma actionfilmer.
Trots att slutscenen i första filmen är det ju riktigt våldsam när de springer runt det här huset.
Ja. Och liksom jag vet att han, Axel Foley som han heter, han blir skjuten någon gång och liksom drar blod längs väggen så här. Så liksom, mm, de vågar liksom visa blod.
Mm.
Och sen tror jag då, när den här tredje filmen kommer, Dels så saknas ju han Tanner, som han heter.
Mm.
Men den är ju känd för att vara väldigt, väldigt dålig.
Mm.
Och jag tror att om du, när man såg att den här 3D-filmen skulle komma, så förväntade jag mig naturligtvis att det blir samma sak igen.
Mm.
Men det står ju ganska snabbt klart att så kommer det inte att bli. För det här tycker inte jag är action. Det här är komedi med action.
Ja, jo, men så får man ju se.
Tycker att den har väldigt, väldigt många komiska inslag som nästan drar mot slapstick-humor. Liksom. Mm. Nästan så att folk ramlar och ser lite roliga ut. Mm. Och det finns vissa scener som vi tittade på idag när han bland annat exoforiskt ska rädda några barn från en stor karusell som har fastnat och han ska fira sig ner ett rep.
Mm.
Och sen så klipper de till folk i publiken som liksom står och gör så här väldigt överdrivna sån här och också en scen där det är en stor, ja, sån här jävla dinosaurie
som maskott.
Håller, ja, maskott, ja, som håller för ögonen på ett barn.
Ja.
Och det, då kan jag i och för sig förstå då att hade man förväntat sig någonting som det hade varit tidigare, så blir man ju förbannad.
Ja.
När det är så barnsligt. Men jag tycker ändå att om man kan se förbi det här, som jag också nu gjorde för första gången när jag såg om den nu. Jag tänkte, fan ska jag se den? Det är ju ren skit. Ja, men jag ser den då. Och så vet jag inte om jag kanske var på rätt humör, men nu helt plötsligt så garvar jag rätt ordentligt och rätt mycket.
Men jag tycker den är bra. Ja, sen är alltså, ju jävligt lättköpt och det vet ju den som har lyssnat på det här också, men den tycker jag är bra.
Vi säger att den är väldigt underskattad.
Mm.
Så om man kan glömma de två första för en stund och ta den för vad den är, en komedi i många scener, så tror jag att man kan finna den här underhållande.
Ja.
Och det är han John Landis, jag kommer fan aldrig ihåg vad det är, som bland annat har gjort Blues Brothers-filmerna.
Mm.
Och som jag också vet, jag att första Blues Brothers är en av mina favoritfilmer, alla kategorier.
Mm.
Och den har ju också, det är fullt realistisk, men ibland bara så händer det saker som är helt totalt bananas.
Mm.
Och det funkar där. Lite så är det i den här filmen också. Jag tycker jag känner igen liksom mönstret.
Mm.
Det är precis som när han helt plötsligt är i kyrkan, slår jättemånga volter rakt fram genom hela kyrkkorridoren, så är det fram till altaret. Alltså, det är helt uppenbart att han inte kan göra så.
Mm.
Så man skulle kunna tycka att sen kan han knappt gå. Vad fan, det är bara löjligt. Nej, det är så absurt att det funkar. Och så är det med snuten i Hollywood 3 också.
Ja, nej, jag håller med dig.
Mm.
Jag tycker den är kul. Det som är lite tråkigt är ju att det blir som en, den är ju från 90-talet, och att de försöker få en nyare, fräschare version av den här ikoniska låten av Harold Faltermeyer.
Mm. Du.
Ja, den är ju inte lika fet i trean.
Nej, det är den inte.
Och det kan vara en så liten detalj, men just den låten är ju så fruktansvärt ikonisk.
Ja, och den passar till det här, ja, Beverly Hills Hollywood-miljöerna väldigt bra också.
Ja, precis. Härlig syntpop med den fetaste trummaskinen någonsin. Och så är det så här lite klent i den här nya istället.
Mm. Om vi någon gång pratar om film och spel som har åldrats väldigt bra, så kom ihåg att ettan och tvåan där kan man faktiskt prata om då, för de är precis lika roliga nu som, ja, jag tror de var när de kom. Jag såg dem ju inte då, men vet att morsan sa den någon gång, det kommer alltid vara lika roligt att se Eddie Murphy hålla på.
Ja.
Det är liksom någon sån här tidlös humor på något sätt. Och det tror jag hon har rätt i faktiskt.
Ja, förutom vissa grejer han gjorde sin stand-up som är jävligt förlegade.
Ja, men det är ju inte alltid så PK, vad ska man säga?
Nej.
Det blir väl ett litet problem idag faktiskt.
Och sen kanske man garvar åt det på ett annat sätt.
Ja, exakt. Att man garvar åt det med, nej men gud, vad säger karln?
Ja, precis.
Och så är det så sjukt att man garvar.
När han säger att han är rädd för bögar, att han hade en mardröm att Mr. T var bög.
Oj!
Ja, du garvar.
Mm.
Så det är liksom så här, det är ett sånt där, men vad fan säger han?
Ja.
Visste du förresten, apropå låten Axel F, som jag tror den kallas?
Ja, det gör den ju.
Den här jävla karaktären Crazy Frog.
Ja.
Det här jävla ljudklippet som blev Crazy Frog, eller förknippat med Crazy Frog, med den här killen som skulle härma någon förbränningsmotor eller vad fan det är. Det fyller 20.
Ja, typ jag nu. Intressant. Jag läste artikeln också här nu i veckan. 20 jävla år.
Jag vet, första gången jag kom i kontakt med det jävla ljudet, det var något sån där Insanity-test hette det.
Mm-hmm.
Så skulle man titta på en bild på en kille som... Ja, det är en bild bara på en kille som kör en Formel 1 till det här ljudet.
Ja.
Och det tog väl 2 sekunder så garvade jag så grina.
Okej. Okay. Ja, det får jag leta upp då. Det finns väl där ute någonstans.
Ja. Sen var det ju jättetråkigt när det här ljudet blev superkänt med den jävla Crazy Frog, för att det var ju inte kul.
Nej, den jävla grodan gjorde hur många låtar som helst sen, eller?
Ja, men det är ju en cover på Axel F som är den kända.
Ja.
Och folk förknippar väl kanske den mer med Crazy Frog än med Snuten i Hollywood.
Jag kan tänka att det blir så att många kanske inte ens vet var den kommer ifrån.
Nej.
Alls.
Jag får det.
Ring, ding, ding. Ja, oh, herregud.
Bam, bam. Nej. Nu blir jag dum i huvudet. Ska vi ta nästa underskattade?
Ja, jag tror jag var klar där.
Mm. Då tar vi ett underskattat spel. Det här har jag säkert också pratat om vid något annat tillfälle. Och det är strategirollspelet Vandal Hearts och Vandal Hearts 2, får jag väl ändå säga.
Är det såna här tactical, ja, tänker jag på rätt serie då?
Ja, som ja. Det är liksom samma upplägg som Fire Emblem, Shining Force och Final Fantasy Tactics.
Just det. Och det känns lite så här, va, första världskriget miljöer, gör det inte det?
Nej.
Nej.
Det är fantasy.
Det är fantasy. Vad fan kan det vara jag tänker
svärd,
på då?
Svärd, yxor och magi.
Ja, då är det inte det jag tänker på likt förbannat.
Nej.
Jag vet att Gamesec, de har pratat och tittat på något av de här.
Ja, jag kommer
i någon sån där episod någon gång. Och det var verkligen det jag trodde att...
Mm-hmm. Ja, tvåan kanske kan ge lite såna vibbar, men det är också så här mer medeltid.
Ja, okej.
Okay. Men vissa grejer känns rätt moderna med... ånglok och fan.
Ja, okej, okay. Jag snabbgooglar en bild här. Det var inte alls det jag trodde att det var.
Nej.
Tyvärr, för de här är dessutom, jag tänker på ett 3D-perspektiv.
Okej.
Okay. Ja, okej.
Okay. Nej.
Vandal Hearts, varsågod.
Mm. Och jag vet inte, för att det är jävligt bra story och väldigt bra gameplay. Ettan är ganska lätt att komma in i, tycker jag. Tvåan är lite svårare, för att då har de ändrat lite, för att då är det på ettan är det först är det spelaren som får flytta alla sina karaktärer. Sen är det fiendens tur när man har flyttat på alla sina karaktärer. Men tvåan så flyttar fienden samtidigt som du. Och då måste man tänka till, för fienden går antingen på den som har lägst level eller har tagit mest stryk.
Ja.
Och då måste du kunna räkna ut vilken av mina karaktärer kommer han ge sig på.
Okej.
Okay. Och det är ganska smart sätt ändå. Det blir ett bättre flyt i striderna.
Mm.
Men alltså, jag vet ju att det finns en fanbase i Vandal Hearts, och de som har spelat det tycker oftast att det är sjukt bra. Jag tycker ju att det är ett av de bästa PS1-spelen.
Ja.
Båda de två egentligen. Men det som är det största liksom inom den typen av spel, det är ju Final Fantasy Tactics.
Ja, just det.
Mm. Så att det känns väldigt, och sen kom det ganska tidigt, 97 tror jag första spelet kom.
Mm.
Och blandar liksom 2D-sprites med 3D-miljöer.
Också 20 år sedan då, på tal om inget.
Fy fan. Mm. Och då är det ingen som har tänkt på dem. Alltså Shining Force vet väl de flesta som har spelat Sega vilket det är. Och har man spelat PlayStation så vet man Final Fantasy. Jag tror, kan ge mig fan på att det är någon jävel som spelar Super Nintendo som vet vad Ogre Battle är för någonting. Och Tactics Ogre.
Mm.
Som egentligen Final Fantasy Tactics är en rak kopia av. Men det är Square som har gjort båda, så att det spelar ingen roll. Så att Vandal Hearts känns jävligt liksom som att det fick aldrig komma fram på det sättet som det skulle. De gjorde ju en prequel till första till PS3, och det var ju inte någon hit heller.
Mm. De har hela tiden hamnat i skuggan av kanske större spelserier på något sätt då, låter det som.
Ja, och jag skulle ju absolut rekommendera någon att spela Vandal Hearts om man gillar Final Fantasy och Shining Force eller Fire Emblem eller...
Mm. Jag vet att det ofta är så, men jag vet att det förekommer i de här tactic-spelen att döda karaktärer är döda.
Ja.
Är det så i det här också?
Nej.
Nej. Och då blir det en full fråga. kan du ta slut på karaktärer? Alltså kan man ha ihjäl så många att det inte finns fler?
På planen?
Ja, nej, alltså totalt. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Nej, men jag tänker, om vi tar Final Fantasy Tactics, om min karaktär Erik här dör, så är inte han med i spelet mer.
Mm.
Då kan en annan karaktär vara med i partyt istället.
Mm.
Så att om man i varje strid ser till att döda ett par,
mm,
så att det fyller på med nya.
Mm.
Men kan det ta slut med påfyllnad av nya?
Alltså i Vandalheart så får du ju alltid tillbaka dina karaktärer när, ja, du, när du har klarat banan, om man säger.
Mm.
De bara, aj fan också, jag måste dra mig tillbaka, annars dör jag typ. Mm. Och sen kommer de tillbaka nästa fight.
Ja.
För att alla karaktärer har en viktig del i storyn. Mm. De här
spelarna. Men jag tänker, om man tar ett annat serie där karaktärer faktiskt inte kan komma tillbaka.
Ja.
Kan de ta slut då? Förstår du vad jag menar?
I fallet med till exempel Final Fantasy Tactics, då har du ju de som är huvudkaraktärer, typ,
ja,
tror jag inte dör på det sättet.
Nej, okej.
Okay. Däremot, om en karaktär som inte är en huvudkaraktär utan bara är en person du rekryterar, ja, då kan den dö. Och då kan du bara rekrytera en ny.
Ja, bra.
Och det kostar pengar, typ.
Mm.
Ungefär. Och Final Fantasy Tactics Advance, då är det, tror jag inte det är någon som dör. För att då blir alla blir bara knockade.
Ja, okej. Okay.
Om det finns vissa ställen i spelet där karaktärer faktiskt dör om de har varit knockade för länge.
Mm.
Typ 3 omgångar, sen försvinner de och då är de borta.
Ja, okej.
Okay. Så Vandalhearts, mycket rekommenderat.
Ja. Bra. Då vet alla med en PlayStation där ute att eller en PS3 då för all del, Vandalhearts är värt att kolla upp.
Mm.
Ja.
Konami som har gjort det också.
Ja, okej. Okay. Då lär det inte komma några fler.
Nej.
Om ingen köper upp rättigheterna då, det vill säga.
Nej, det kan vi nog glömma.
Ja, okej. Okay. Då får man hålla till godo med de gamla.
Mm.
Är du klar?
Mm.
Jag tänkte faktiskt prata lite science fiction nu.
Mm.
Som inte är Star Wars, Star Trek eller Alien.
Okej, okay.
Men
spännande.
Som i alla fall lägger sig närmast Alien. Om man ska prata något sånt. Och om man till exempel då tyckte att Prometheus var en dålig film, som också är underskattad, så tycker jag att man ska titta upp filmen Pandorum istället.
Okej, okay. Den har jag inte ens hört talas om.
Nej, du ser, det är väldigt sällan någon har gjort det. Och hade det inte varit för släggan som hittade den här filmen, så tror jag knappast att jag hade sett den heller. För jag knappt sett den någonstans sen efter att jag såg den första gången.
Mm.
Men i alla fall, Pandorum, storyn här, det är 2138, ja, det är någonstans. Så 100 år in i framtiden kan man tänka sig. Så är det ett skepp som skickas iväg från jorden, för det börjar bli dags att bosätta sig på en ny planet som ska vara väldigt lik jordens.
Okej. Okay.
Men under tiden som det här är på väg så ligger ju hela besättningen på flera tusen, ligger i sån här rymddvala, alltså nedsövda. Men helt plötsligt så är det två personer som vaknar upp. Det har blivit något fel på det här skeppet.
Det är inte den här nya med Chris Pratt och Jennifer Lawrence?
Nej, det är inte den.
Nej.
Vaknar upp och vet att det är något problem med den här reaktorn på det här skeppet.
Mm.
Och i den här vevan så får de också ett meddelande från jorden. Som, det är lite svårt att veta när det här är daterat till. Men det är ungefär något i stil med "You're the last of us, good luck" eller något sånt där. De vet att det här är de sista människorna som finns, är de i det här rymdskeppet. Och då ska de sen försöka lösa de här problemen som uppstår.
Mm.
För det är nämligen så att det här som är Pandorum, det är någon form av sjukdom som drabbar dig om du är ute i rymden. Tänkte att det är någon form av, som han i The Shining,
ja,
som han drabbas av, han är instängd på samma plats och blir galen.
Mm.
Något liknande här är det. Man kastrofobisk och väldigt våldsam blir man.
Okay.
Och det här drabbar ju naturligtvis människor på den här besättningen till slut också.
Mm.
Och det är väl storyn.
Det låter ganska intressant faktiskt.
Ja. Och det som jag gillar med den här, det är, det är ju en framtid som i science fiction. Vi är ändå ute i rymden och ska åka jävligt långt.
Mm.
Men det är inte det här laserstrider och storslagna strider ute i rymden, utan det är ändå en, om man säger, en framtid som man, ja, om vi någon gång gör rymdresor, så är det inte i Millennium Falcon med Han Solo. Nej. Utan det kommer vara mer så här. Ja. Det tar lång tid, det är trångt, mörkt och klaustrofobiskt och väldigt så här otäckt, helt enkelt.
Ja.
Och det är väl det som jag tycker att den hamnar nära den första Alien-filmen som kom.
Ja, just det. Ja, den är ju rätt. Den är lite sån.
Ja, och det är det jag känner igen. Mycket estetik och design på saker känns igen, tycker jag.
Mm.
Så om du gillar Alien och om du tyckte att Prometheus inte erbjöd samma sak som Alien gjorde, så tycker jag definitivt att du ska kolla upp Pandorum.
Mm.
Ja.
Superbra.
Och jag tror varken att, jag tror inte den var så dyr att göra, men jag tror typ plus minus noll. Och som jag har sagt, jag har inte sett den på DVD. Det är möjligt att han till exempel finns på iTunes Store.
Mm.
Men jag har heller inte sett den på Netflix eller Viaplay eller någon sån annan streamingtjänst. Så jag tror att den har verkligen försvunnit.
Mm.
Även om jag tror att den har sin fanbase ändå.
Ja, det brukar vara så med sådana
mm.
filmer och spel.
Mm.
Då är det min tur, eller?
Ja, vi kan väl säga så.
Till PS1-an, då var det ju där 3D-fighting-spelen blev liksom självklara. Vi hade spel som Tekken, Dead or Alive och Soul Blade.
Ja.
Eller Soul Edge i Japan, som sedermera skulle bli Soul Calibur, om det är någon form av spirituell uppföljare, för det fick Soul Calibur, Soul Calibur 2 och så vidare. Och mitt i allt detta så släppte Square två stycken fightingspel, sådana vapenbaserade fightingspel.
Ja.
Som jag tror det var väl lite hypat för att det fanns någon demo på någon demoskiva någon gång så där. Var väl lite reklam för andra spel och så vidare. Det är Bushido Blade-spelen.
Ja, just det.
Och det är vapenbaserad fighting, men med en twist. Och det är att du har ingen livmätare eller någonting sånt. Du får välja karaktär. Första får man välja mellan ganska få, typ kanske 7-8 stycken, jag vet inte. Och sen får du välja ett vapen. Då är det ju såna här gamla feodala Japan-vapen. Alltså det är katana och det är det här svinlånga katanasvärdet, nodachi, som man använde för att typ döda hästar. Ja. Och så spjut och hammare och såna här grejer. Jävligt ballt faktiskt. Och grejen är att får du en fullträff på en person så dör han.
Ja, okej.
Okay. Eller hon.
Mm. Är det här kombinationssystemet ändå, eller är det färre knappar?
Nej, det, du har knappar för olika slag, det har man. Mm. Sen har du också knappar för olika ställningar som du står i.
Ja.
Det, alltså, nu kan inte jag så mycket om just den här kampsporten, men jag tänker att det är väldigt mycket baserat på kendo.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är det träsvärds...
Ja, precis. Ja. Den här gamla stridskonsten. Och slår du någon på armen så är den armen skadad, då kan man inte använda den.
Nej.
Och skär du någon i bena så sitter man på huk, och skär du någon i båda benen så kan den gubben bara rulla.
Okej. Okay. Ja.
Och för det här gäller för ens första då, och för att kunna klara spelet så måste du dessutom, ja, som namnet antyder, följa Bushido-koden.
Mm.
Och i det här spelet så innebär att du får inte döda någon genom att attackera bakifrån eller när personen ligger ner.
Ja, okej.
Okay. Utan det ska vara en ärlig fight.
Ja.
Annars så kan du inte klara det.
Okej, okay. Det är inte intressant. Alltså det jag tänker på när du berättar, om man jämför, ja, du sa tre tecken då.
Mm.
Väldigt högt tempo i tecken, tycker jag ofta, det lilla jag har spelat och när jag har sett andra spela, så känns det här betydligt mer taktiskt.
Ja, det är det.
Ja.
Du kan liksom parera slag och sen får du två olika sätt att slå på, typ hugga ovanifrån eller från sidan.
Ja. Jag tänker också på det här spelet från Ubisoft som har kommit, ja, mer eller mindre i dagarna. For Honor.
Mm.
Vet vilket jag menar då.
Mm.
Där man väljer, vad är det, viking, riddare eller samurai.
Mm.
Och det, jag tittar på lite livestreams och sådär, och det verkar ju vara, det är också ganska taktiska strider. Det är ett fightingspel helt enkelt, tycker jag att det ser ut som.
Ja. Och sen finns det ju alltid liksom att man ska ha olika taktiker eller strategier när man spelar spel.
Mm.
För att inte tala om Street Fighter som är ganska simpelt i upplägget, men att det kan bli jävligt avancerat med hur man ska läsa av sin motståndare och sånt.
Ja, visst är det så. Relativt lätt att lära sig, men oerhört svårt att bemästra.
Ja, och Bushido Blade är ett sånt spel där man måste vara jävligt försiktig. För blir du huggen i magen eller i huvudet, då dör din karaktär på ett slag.
Ja.
Som det antagligen skulle vara om man skulle få ett svärd i huvudet, så är man död. Det är inte så att du förlorar mycket liv på din mätare och kan fortsätta fightas.
Nej, just det.
Och sen gillar jag den här twisten med att man kan skada armar och ben.
Ja, absolut. Det låter ju nästan som att det naturligtvis går att använda som för din taktik också.
Ja.
Att kanske om du möter en karaktär som den här ska man skada i benen eller den här armarna. Så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara då.
Ja. Och i tvåan så är det inte lika hårt med de här koderna.
Nej, okej. Okay.
Plus att i tvåan får du slåss mot några ninjer som är betydligt sämre på att slåss innan du får slåss mot en annan karaktär i spelet.
Ja, okay.
I ettan slåss du bara mot andra karaktärer.
Mm.
För du ska ta dig ifrån någon grupp med lönnmördare.
Mm.
Som har en dojo där alla är, och sen så sticker du därifrån så blir du jagad av alla typ.
Oh.
Ganska bra story. Sen tvåan så är det två stycken grupper, Narukagami och Shinto, som slåss mot varann.
Oh.
Och så kan man välja karaktärer från var deras sida. Och i båda spelen, i första spelet är det svårare att låsa upp karaktärer, men i tvåan så låser du upp en karaktär för varje gång du klarar spelet. På villkoret att när du har kommit en bit in i tvåan så träffar du den här nya karaktären och får spela en bana som den karaktären.
Mm.
Om den karaktären dör så får du inte behålla den och klara spelet. Men om du klarar bossen med den karaktären så får du den som en valbar karaktär. Sen.
Aha, okej. Okay. Omspelningsvärd igen då kanske?
Ja, det kan man säga. Och sen finns det ju det här slash mode typ. Du ska döda 100 karaktärer på en viss tid.
Okay.
Och det är då du kan låsa upp karaktärer som har pistol.
Aha. Pistol mitt uppe i allt detta också.
Ja, nej, men det är ju inte roligt, men det är kul att låsa upp.
Ja, ja, absolut.
Och när jag var typ 11-12 år så körde jag jättemycket Bushido Blade 2 främst, ja. För det var lättare att ta till sig och gå lite snabbare.
Ja. Det låter nästan som att man kan ha pistol. Det är som den där scenen i Indiana Jones, vet du, när den där snubben kommer med svärd och visar upp jätteavancerade konster. Och Indiana bara tar upp pistolen och skjuter honom.
Ja, men det är exakt så.
Ja.
Så att det blir ju inget roligt att spela med den karaktären i versus mode.
Nej, det är klart.
Sen var det också något speciellt med de här spelen, var att det här blev ju ingen hit för PS1, men du kunde ju köra länkat. Tänk dig dagens online-spel, fast här så länkade du två PS1-konsoler med en kabel.
Okay.
Som Gameboy ungefär.
Ja, ja, visst.
Så då måste man ha två TV-apparater och två PS1-konsoler och två exemplar av Bushido Blade.
Ja, det var säkert många som hade.
Och det som var så spännande med det här är att du kan spela de spelen i första persons perspektiv.
Mm.
Det är rätt ballt,
ja.
Men inte så lätt.
Nej.
Men det var liksom, det var en cool idé.
Ja.
Så det är ju ett sånt fightingspel som är jävligt spännande och jävligt fräscht, men som antagligen inte blev så stort som det hade kunnat bli.
Nej.
I och med att det fanns med mer ösiga fightingspel.
Ja, mer traditionella, helt enkelt.
Så om det låter intressant, skaffa dem.
Visst är det ändå fascinerande att det kanske mer gäller för film. Men att, som den här, återigen då, jag vet att jag sagt det så många gånger, Force Awakens, som får lite så här, att den är väldigt lik A New Hope. Och så är den dålig. Och när det som i det här spelet kanske görs något nytt och lite annorlunda, som folk ofta frågar efter, så floppar det.
Ja,
det tycker jag ändå är väldigt fascinerande.
Ni vet ju inte om Bushido Blade floppade i och med att det fick en uppföljare, men det blev inte så stort som Tekken och de här.
Nej, men jag tänker ändå på hela den. Vet att
eller som Melodifestivalen. Om det är ju låtar som låter likadant hela tiden. Ja, visst. Och sen skulle man ha en låt som var, inte fan vet jag, acid jazz. Det var ju ingen som skulle gilla det liksom. Folk vill ha någonting hjärndött som man känner igen, för att det är jobbigt att utveckla det som är innanför pannbenet.
Ja, kanske lite så, ja. Ja. Men jag vet att det finns en film som heter The Cure for Wellness nu, tror jag det. Som jag vet att det är många nu, som jag säger, den är väldigt, väldigt speciell.
Mm.
Originell. Och den har inte börjat så det är jättebra. Så han säger att det är den här originella historien som folk så många gånger frågar efter. Mm. När de går och ser en superhjältefilm, den tredje för året. Ja, ah, den var inte så originell. Det hade varit roligare att se något sånt.
Mm.
Och så finns den där ute. Och så går ingen och ser den.
Nej.
Det är typiskt.
Ja, ska jag sluta gnälla så förbannat?
Ja, det hör till.
Ja.
Annars hade man inte haft något att göra.
Nej, då hade inte jag haft någonting att metagnälla över.
Nej, exakt. Ja, du var klar med Bushido Blade.
Yes.
Då har jag faktiskt en film till på listan som jag skulle kunna ta då.
Mm.
Eller snarare kan man kalla det för en karriär nästan.
Mm.
En karriär som började väldigt bra och som alla älskade. Och sen togs det några snedsteg. Men enligt min uppfattning är det bara en av de här snedstegen som är en total katastrof. Jag pratar om regissören vars namn ingen på jorden kan uttala, som började med filmen Sjätte sinnet.
Mm.
M. Night Shyamalan. Jag tänker inte försöka en gång till, men nej, något sånt. Han som gjorde Sjätte sinnet kan vi säga. Som fick in en riktigt sån där tre egentligen som många tycker är tre fullpoängare.
Mm.
Med Sjätte sinnet, Unbreakable och Signs.
Mm.
Väldigt bra filmer. Och så många gick och se och alla älskade honom. Och det blir det här snacket, nya Steven Spielberg, det vill säga, nya storstjärnan på filmhimlen. Sen kom The Village, som alla hatar. Och här tror jag mig ha en liten förklaring till varför det blev som det blev. Och jag tror att jag nämnde det här för några veckor sedan i all hast. Det är att om du tittar på trailern till The Village, så får du nästan känslan av att det här mer eller mindre ska vara skräck.
Mm.
Men när filmen väl kommer så är det drama. Så jag, här återigen, folk fick inte det de förväntade sig.
Nej.
Och sen råder det ju delade meningar om twisten i den här filmen är löjlig eller briljant. Och det får man ju helt enkelt, det är antingen eller tror jag.
Mm.
Så det har jag ingenting att säga om. Men den filmen är betydligt bättre än vad ryktet säger, tycker jag.
Okej.
Okay. Och sen fortsätter det nästan för den här karriären. För sen kom det lite filmer, bland annat The Lady in the Water.
Mm.
Ja, inte jättebra. Men klart sevärd, tycker jag ändå. Men det är en sån här film, jag är nöjd med att ha sett den en gång. Och sen aldrig känt att jag vill se den igen.
Mm.
Men sen har vi det här som förstörde alltihop. Filmen The Happening. Har du sett The Happening?
Nej.
Riktigt, riktigt uselt, tyvärr. Det är någonting som får folk att begå mass-självmord.
Ja.
Och jag vet inte om vi ska avslöja vad det beror på, men anledningen till det här är så jävla löket och så jävla barnsligt. Och sen att bygga en hel film på det här konceptet funkar så oerhört dåligt. Och Mark Wahlberg, som jag tycker är en ganska bra skådis, är den här filmen inte trovärdig för fem öre. Och tar beslut som man tänker säga, men det finns ju ingen människa på jorden som hade gjort så där.
Nej.
Och det gäller andra karaktärer också. Så det här är ju rejält dåligt.
Mm.
Men sen tycker jag nästan att direkt efteråt så började han rädda det där och det blev liksom peka uppåt direkt igen. Men det är som folk har lärt sig nu att den här är dålig. Och man har läst massor med artiklar från recensenter och människor som gör film på YouTube att hans karriär är ju körd.
Mm.
Och det tror jag blir så att många går in med den inställningen. Ja, men jag går väl och säger, men den här karaktären, han är ju körd. Han kommer ju aldrig göra en bra film igen. Så har det blivit, tror jag.
Okej.
Okay. Bland annat After Earth med Will Smith.
Mm.
Vet jag såg med Turbo. Vi tyckte väl båda två, det var så här, ja. Det var väl helt okej.
Okay. Mm.
Men som tur är nu så har han ju M. Night Shyamalan gjort två riktigt bra filmer på raken. Så nu tror jag faktiskt att han har är tillbaka på allvar. Mm. Och det är filmen The Visit och nu i år, eller i slutet av förra året, Split.
Mm.
Som också knyter ihop lite med tidigare filmer på ett väldigt smart sätt. Så det, han har någonting på gång ordentligt nu, tror jag.
Mm.
Så det är kul, faktiskt.
Då får vi hoppas på att det blir mer bra filmer av honom då.
Ja, och framförallt så tror jag nu att han har fått så bra betyg igen.
Mm.
Att jag tror att folk lugnar ner sig lite med kritiken också. Men det ser man vad egentligen en film kan ställa till det.
Mm.
Och egentligen förstöra för filmer som kom före den filmen.
Mm.
Men jag tror att ja, det skrivs mycket. Och jag vet ju själv hur det är när man ska, liksom, läser någonting om en film innan. Så går man ju in med en viss inställning.
Ja.
Och det har ställt till det här, tror jag.
Ja, okay.
Och det har hjälpt mig också, naturligtvis. Mm. Men nu när jag har lite perspektiv på det och man liksom återkommer till vissa filmer, så ja, de är ganska bra ändå.
Mm.
Ja.
Gött.
Ja.
Nu ska vi se. Jag har några mer spel här på listan. Det blir nästan så, du får stå för filmerna, jag får stå för spelen. Och det jag skulle vilja ta upp nu, det är två spel som är uppföljare liksom. Första spelet av de här kom jävligt tidigt för PS2-an. Och det är Dark Cloud.
Dark Cloud.
Mm. Mm. Vad ska man säga om det då? Det är en sorts dungeon crawler. Alltså en blandning lite grann av Seiken Densetsu på ett sätt. Speciellt Legend of Mana. När du dödar en fiende så tappar den typ experience som du plockar upp. Och lite föremål och sådär. Och sen så ska du, det är lite så här labyrintaktigt. Du springer runt och dödar fiender och försöker hitta grejer. Och det spelet går ut på är att du ska återbygga städer som har försvunnit typ. Nästan exakt som i Soul Blazer.
Ja, det här tror jag att min granne hade.
Mm. Sen är ju huvudkaraktären väldigt lik Link i Zelda.
Ja, är det inte sån här, man ska trycka på knappar i rätt ordning i vissa strider?
Nej, nej, alltså det här är ett action RPG,
ja,
kan man säga.
Ja, det är jag fullt med. Men blir det inte sådana här moment ibland, vet du, det kommer en lista och man ska trycka på X i rätt sekund?
Det kanske det är. Det kommer jag faktiskt inte ihåg nu.
Jag hade för mig att det var så att liksom vissa fiender ska man bryta deras barriär typ.
Ah.
Och så är det en sån precis i början av striden.
Okay.
Och sen går det över och var vanlig action igen.
Det är möjligt.
För det här känner jag verkligen, jag hade för mig att det var så.
Ja.
Men det är ju tredje gången idag i så fall som jag gissar på fel spel. det är väl den dagen idag annars.
Nej, men i alla fall, så att du hittar de här ställen, på de här ställen så hittar du några hus. Och sen så hittar du invånarna som också har typ försvunnit.
Ja.
Och återupplivar dem precis, exakt som i Soul Blazer.
Mm.
Och att du är på flera olika ställen. Och de här är ju jävligt roliga. Alltså Dark Cloud, vet jag att jag körde ett tag. Jag körde inte genom hela, men jag körde ganska långt och fastnade rätt mycket.
Ja.
Och sen är det kul för att du får ju välja själv vart husen ska stå. Så att det blir lite så här SimCity-aktigt med att välja. Fast vissa grejer måste du placera på vissa ställen för att typ låsa upp någon hemlig karaktär du ska prata med och sådär.
Okej.
Okay. Till exempel, ja, vi kan inte göra detta om inte du bygger typ en bro just där. Eller vi kan inte få vatten om du inte gör en liten bäck där. Och så får man pilla lite med det där. Och sen får du väl gå tillbaks då till den här hålan och leta upp nästa person eller nästa hus du kan bygga.
Ja, okej.
Okay. Sen fick det här en uppföljare som är, det är samma upplägg fast du får jävligt mycket mer. Det är ju Dark Chronicle.
Mm.
Där du är en grabb som slåss med en skiftnyckel och en tjej från framtiden som slåss med svärd.
Ja.
Och då ska du rädda den här framtiden genom att återuppliva städer.
En skiftnyckel.
Mm.
Mm.
Så man kan bygga om till stora hammare och borrar och fan vet vad det är. Så det är lite samma upplägg där också med att du ska bygga städer efter att ha letat upp i en håla någonstans och labyrinter och skit.
Mm.
Och så kan, men här kan du, och så kan du också göra, laga mat och såna grejer, uppgradera dina vapen. Det gör man i Dark Cloud också, det glömde jag nämna, att man uppgraderar sitt vapen genom att hitta material och sådär. Och så finns det som ett träd att om du gör det här vapnet så kan du fortsätta den här vägen, så får du det här som det bästa vapnet. Men gör ett annat vapen så följer du en annan väg.
Mm.
Det är rätt intressant. Om ja, man gillar att pilla med sånt så får man väga vilket som passar en bäst eller vilket som gör mest skada och hur mycket arbete du måste lägga ner för att få det här vapnet. Men i Dark Chronicle så är det också det att du har en kamera som du ska ta kort på saker. Du går och ta kort på en soptunna och sen på en på ett däck eller varför, eller någonting. Och så kan du göra en bil.
Ja, okej.
Okay, du kan göra uppfinningar beroende på vad du har tagit för foton. Ja. Och så får man idéer från de här fotorna så att man kan uppfinna saker.
Ja, det är en väldigt smart idé det också, ja, kan man ju säga.
Och det låter sjukt avancerat, och det är väl också, för att man vet ju fan inte riktigt vad det är. Helt plötsligt kan du ta kort på ett fönster och så räknas det som en grej du kan ha som en idé.
Mm.
Och bygga någonting av.
Ja, okej.
Okay. för den här grabben som huvudkaraktär är väl någon lärling till någon uppfinnare. Så då kan du uppfinna lite nya grejer.
Mm.
Och så kan du fota bossar. Och dödar du bossen så kan du inte ta just det fotot. Och då är det sån här, fan, man vill ha 100% grej. Sånt kan få mig att lägga av med vissa spel. Jaha, jag glömde att fota en grej som bara går att fota en gång.
Ja, det är bra jävla surt det alltså.
Ja, men det är fortfarande jävligt bra spel. Och nu kanske det är fler som pratar om det, för att det är kanske fler, men när det begav sig, jag hade inte en jävla aning vad Dark Chronicle var. Dark Cloud hade jag väl sett i något tv-spelsmagasin liksom, omslaget när PS2 var
nytt. Och det är härligt att du väljer att säga tv-spelsmagasin.
Jag reflekterade aldrig över det.
Nej.
Det är ganska kul ordval faktiskt.
Ja.
Nej, men för att detta kom när PS2 kom, och hypen för ju med sig att alla spel som kommer med blir också hypade på ett sätt. Men sen så glömdes det bort. Precis som Maximo-spelen, som också är sjukt coola, fast också rätt underskattade.
Ja.
Som är någon form av spirituell uppföljare till Ghosts and Goblins och Ghouls and Ghosts.
Mm.
Där fick jag med den lite på ett hörn, men där spelas så pass lite kan jag inte prata så mycket om.
Nej, och det fick du ju med också Ghosts and Goblins då, bland annat. Det är alltid bra att få med det.
Ja, det är jävligt svårt det spelet.
Ja, det har jag sett att det är. Jag aldrig skulle orka börja försöka klara.
Nej, för man måste köra igenom det två gånger för att det ska räknas.
Exakt.
Döda sista bossen, nej, allting var en illusion, då måste du börja från början.
Mm.
Mm, kul.
Men det var ju ett bra sätt att få ett spel att räcka längre.
Ja, eller jävligt dåligt sätt. Eller som Konami of America gjorde, att Castlevania 3, hur ska vi göra så att kunden får mer valuta för pengarna? Jag vet, vi gör det jävligt mycket svårare.
Ja, det är klart.
Dick move, Konami. Dick move.
Ja, och det har de ju gjort sig kända för på senare också. Ja. Dick moves.
Ja, ja, ja. Nej, vi skiter i det här. Vi gör något taskigt mobilspel, och kanske.
Vi ska satsa på våra spa i Japan istället.
Vad fan. Vi skiter i Castlevania Metal Gear nu. Gör vi spa.
Ja.
Ja, vad fan. Yamaha kan ju göra allt från elbasar till motorcyklar. Så varför inte?
Nej, det är klart.
Nej, men det är väl det jag har att säga om Dark Cloud och Dark Chronicle. Alltså Dungeon Crawlers och lite SimCity-grejer. Och tvåan så har du också det här med att ta foton och bygga saker.
Mm.
Lägg därmed till att du kan uppgradera vapen och fixa ingredienser till att laga mat också.
Ja.
Genom att fiska eller döda fiender.
Mm. Perfekt det här.
Mm. Har du något mer som du känner att du vill prata om?
Nej, jag har faktiskt pratat om det som jag skrev upp.
Mm.
Så, nu blev det att jag tog filmerna idag, men jag tror att det blev ganska bra med varannan så. Så jag har inget mer på lager.
Nej. Då kanske jag ska ta en sista, för att det här skulle jag faktiskt vilja nämna. Och för att det här känns så sjukt bortglömt, fast det är så jävla råskärmigt på något vis. Och det är ett action-RPG som är en direkt kopia på Zelda, första Zelda. Kanske ännu mer på Golden Axe Warrior, eftersom jag nämnde i början av avsnittet. Och jag vill ändå knyta an det här på ett smidigt sätt. Det kom till PS3 hyfsat tidigt ändå, eller? Nej, inte så tidigt förresten. För att de hade bytt ut loggan till PS3 från den gamla till den nya på spel.
Finns det kartongerna? Två, tänker jag nu. Ah, ja.
Ja, det gör det.
Det är en som är lite smalare typsnitt på.
Ja, ja. Och en som ser ut som Spider-Man-typsnittet.
Mm.
Och det är 3D.GameHeroes.
3D.GameHeroes. It's just Ralph of your fun.
Det är en stor jävla hommage till retrospel.
Mm.
Det är alltså citat från massa såna här NPC från Mega Man och Zelda och alla de här gamla 8-bit-spelen som de gör såna här roliga citat av. Samtidigt som du är en riddare, fast du kan göra din egen karaktär. Det är rätt ballt.
Ja.
Och det handlar om att världen har gått från 2D till 3D. Och då blir det lite problem.
Ja.
Med vissa grejer. Och då måste du besöka alla de här mörka hålorna för att ta tillbaks någonting, någon kristall eller vad fan det kan vara. Och så ska du hitta 8 stycken innan du kan slåss mot slutbossen.
Ja.
Och precis i början av spelet så får du ett träsvärd.
Mm.
Som i Zelda. Typ det är farligt att gå ensam där ute. Ta den här.
Mm.
Klassiker. Men det första du gör i spelet är att du hämtar detta spelets motsvarighet av Master Sword.
Okej.
Och det blir en liten twist med det, för du kan ju uppgradera svärdet så att det blir jävligt stort.
Okej.
Och extremt brett, så du går väl till en...
Är det Cloud Strife stort?
Ja. I början.
Ja, i början. Ja, okej.
Sen blir det helt fantastiskt jävla stort. Och så kan du lära lite så här special... attacker och sånt. Men det som är intressant med det här svärdet är att Zelda har ju rätt, när du har fullt liv så kan du skjuta med svärdet.
Ja.
Förutom i Ocarina of Time, då tyckte man att man inte skulle ha det längre. Men i de bra Zelda, nej, men i de tidigare i alla fall, så kan du skjuta med svärdet när du har fullt liv. Och i det här spelet så är ditt svärd superstort när du har fullt liv.
Mm.
Men när du blir träffad av en fiende så blir det ganska litet.
Ja.
Det som är kul är att du kan antingen uppgradera svärdet på bredden eller på längden.
Ja.
Så du kan ju tekniskt sett ha ett jävligt smalt svärd, men som är långt utav bara fan. Eller så kan du ha ett svärd som är kort så in i helvete, men brett.
Ja. Vad föredrar du?
Ja, men det är väl en blandning av båda kanske.
Som flickan så.
Wow, wow.
Vi har slutat nian.
Mm.
Ja.
Nej, men det gör ju att det är ett fantastiskt sätt att spela på. Att du kan ju döda fiender som är långt borta från dig med ditt gigantiska svärd.
Mm.
Som ser ut att vara jävligt elastiskt.
Ja.
Och sen är hela spelet byggt på voxlar.
Okej.
Okay. Det är alltså en 3D-version av pixlar. Ja. Pixlar är 2D, voxlar är kuber kan man väl säga då. Och med de här voxlarna så gör ju att spelet får en härlig Lego-känsla. Så det blir, det ser jävligt retro ut, men det är sjukt snyggt också.
Ja, ja.
Och du kan bygga din egen karaktär. Förr kunde man ladda hem karaktärer och sådär. Nu finns det väl inte så många ställen att ladda hem dem på. Jag tror jag har försökt googla någon gång och kan inte hitta någonting.
Okej. Okay.
Men du kan göra din egen karaktär, som att bygga med Lego. Bara här är handen, här är huvudet och här är fötterna. Nu är du helt fri till att göra precis vad fan du vill.
Ja, det låter häftigt faktiskt.
Du kan göra en jävla fyrkant som springer runt. Sen kan du välja mellan några färdiga karaktärer om du hellre vill göra det eller modifiera dem. Och då vet jag att jag laddade hem någon som hade gjort Link.
Okej.
Bara för att.
Ja.
Och sen så gjorde jag en karaktär som hade min gamla scenkostym från Lancer. Från första skivan, när vi såg ut som clowner hela...
Du hade rödsvarta byxor på dig, va?
Ja, rödsvarta randiga brallor och en tokig jävla väst.
Mm.
Så jag gjorde en gubbe som hade den utstyrseln.
Ja, det gjorde du rätt i, tycker jag. Det var en cool utstyrsel.
Ja, den var lite cool och känns inte så seriös så här i efterhand. Men det var, man fick uppmärksamhet då i alla fall.
Ja, det funkar tycker jag.
Ja, och du kan göra Robocop om du vill.
Mm.
Eller MacGyver eller... Och det tycker jag är en ganska kul twist, att kunna bygga sin egen karaktär sådär.
Ja.
Och möjligheten att uppgradera svärdet. Inte bara att det är starkt, utan om det ska vara långt som fan eller brett som fan.
Mm.
Eller lite av båda.
Ja.
Så 3D.gameheroes, fan, köp det om du hittar det. Jag tror inte det är särskilt dyrt heller.
Mm.
Jag tycker att det är så tråkigt att det inte blev en given klassiker. Men å andra sidan, folk vill väl ha Call of Duty och FIFA.
Ja, just det.
Och inte vara så nostalgiska av sig.
Nej, just det.
Och vi skulle säkert kunna sitta här och prata i flera timmar om det här, men någonstans måste vi sätta gränsen, och det blir väl nu.
Ja, det vet jag fan om vi hade kunnat göra det förresten, för du ska bara veta att när jag satte mig ner med papper och penna och underskattad film, jag kommer komma på 20. Sen satt jag i 20 minuter utan att skriva ner en enda, för det var helvete vad det blir svårt av någon anledning.
Nej, det är svårt på något sätt att bedöma en film som underskattad på samma sätt som spel.
Ja.
För att jag vet att jag hade också tänkt, ja, men underskattad film, Nej.
Nej, exakt.
Natural Born Killers kanske.
Ja.
Fast den känns ju också som en sån här gjord för en snäv fanbase.
Antagligen är det så.
Och jag träffar inte många som pratar om den som att det är den bästa filmen någonsin.
Nej. Så nästa vecka kommer vi prata om film och spel som är gjorda för en väldigt snäv fanbase. Och så får vi se hur det går.
Ja, kanske det.
Ja.
Eller om vi pratar överskattat eller vad vi kommer på.
Exakt. Men det vi skulle ha att säga i alla fall innan det börjar bli dags att knyta ihop i alla fall.
Ja.
Vi kommer att nästa vecka släppa ett avsnitt på tisdag istället.
Mm.
Och det är anledningen att jag lyssnar på Adam och Company med Adam Alsing, Vanessa Falk och Daniel Breitholtz. Och de har nu infört 7 mars varje år till podcastens dag. Så det vet ett gäng andra poddar som kommer att släppa avsnitt på tisdag nästa vecka. Och ett uppdrag som man har fått av Adam också, det är att man ska lyssna på sin vanliga podd som man brukar och en helt ny podd.
Mm.
Och därför släpper vi på tisdag och hoppas att någon kanske, ja, väljer vår podd.
Mm.
Så är det väl.
Så är det. Och med lite flyt då så kanske vi pratar om Nintendo Switch, för att då, om allting går som det ska, har ju jag en.
Mm. Jag skulle kunna säga, jag förväntar mig i alla fall ett första intryck.
Ja, ja, det kommer det bli.
Det kan du lova.
Jag kommer ju inte att köra igenom Zelda till på tisdag.
Nej.
Om jag får hem det med Switchen imorgon. Det är 2 separata beställningar nämligen. Men ett första intryck kommer jag absolut att bjuda på.
Ja, det låter bra det.
Och med det sagt så kan vi säga så här, att ni får jättegärna följa oss på Facebook, för det är där det händer.
Fyrkantiga ögon heter den gruppen, gilla.
Ja, och vi finns även på Instagram.
Fyrkantiga nollgon.
Mm. Och Joel Thor 100.
Ja, absolut.
Ni får jättegärna följa oss där, och så lägger vi kanske upp någon skojig bild lite då och då.
Mm, eller varför inte nu då höra av er och berätta om ni har någon underskattad spel eller ett underskattad film. Så.
Ja,
det vore kul att höra.
Som ni tycker att vi har missat, eller om vi har sagt någonting underskattat fast ni tycker kanske det är överskattat. Eller att nej, men det här var faktiskt stort.
Ja.
För en del spel kanske inte var underskattade när de kom, men som har blivit det nu.
Ja, visst. Det finns hur många olika man kan se på det på så många olika sätt.
Det blir alltid en diskrepans.
Mm. Men i alla fall, som vanligt, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och ja, vi ses och
tusen
hörs.
Tack och trevlig helg.